Under en decembernatt 1992 hittas en ung flicka död i kanalen i Kristianstad. Ingen vet vad som har hänt henne, men teorierna är många. När rättsläkaren inte finner någonting som tyder på att det skulle vara mer än en olycka så läggs utredningen åt sidan. Förhör hålls inte med alla som såg henne den kvällen. Och någon grundlig undersökning av kroppen görs aldrig. Samtidigt är vännerna till flickan förkrossade. De förstår inte hur det kunde ha hänt. Men en av dem vet mer än han vill berätta. Och det skulle ta 2 månader och kosta ytterligare en ung flickas liv innan sanningen skulle komma fram.
Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 2 tar vi upp mord som har skett i Skåne. Och i veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om flickmorden runt Kristianstad. Under Lucia-natten 1992 blir 2 poliser i Åhus kommenderade in till Kristianstad för att övervaka firandet i stan. De får snart en rapport om att en kille ligger och sover med en jacka som kudde på Kanalgatan. Förmodligen är han inte nykter. De kör dit strax innan 11:30 på kvällen, men hittar honom inte. Däremot ser den ena polisen hur en gul dunjacka ligger och flyter mitt i den kanal som löper genom staden. Poliserna får en olustig känsla i kroppen då jackans ärmar inte syns och rusar därför fram till strandkanten. De ser sig omkring och försöker hitta någonting som kan användas för att dra jackan i land. När de inte gör det så går de tillbaka till polisbilen och hämtar där en boxerlina som är försedd med en kätting i ena änden. Strandkanten är lerig och full av löv och det är nära att en av dem åker i då de kastar ut boxerlinan i vattnet. Men så får de äntligen grepp om jackan och börjar dra in den till kanten. När de fattar tag om axelpartiet så får de dock sina farhågor bekräftade. Det är en flicka de har dragit i land och hon andas inte. Den livlösa flickan ser ut att vara i tonåren. Poliserna har båda döttrar i samma ålder och obehaget växer. De tillkallar en ambulans som snart också anländer till platsen och flickan körs till centrallasarettet samtidigt som ambulanspersonalen försöker få liv i henne. På polisstationen försöker man ta reda på vem hon är och ungefär en timme efter att poliserna hittat flickan så har man identifierat henne som 16-åriga Lina från Tollarp. Fyndplatsen nere vid kanalen är avspärrad med polistejp och man skulle snart få beskedet att upplivningsförsöken inte lyckats. Under helgen hålls förhör med de människor som sett Lina den kvällen och ett händelseförlopp kan byggas upp. Den 16-åriga flickan beger sig in till Kristianstad tillsammans med ett par tjejkompisar den kvällen. Tanken är att de ska hem till en vän på fest. Men Lina har också fått en inbjudan till en annan fest. En fest som hålls hemma hos Tobias, en kille som Lina börjat fatta intresse för och som denna kväll lovat att fixa sprit till henne. Tjejkompisarna delar därför på sig och Lina går tillsammans med en av tjejerna till Tobias lägenhet. När de anländer är festen redan i full gång. Tobias brukar fixa med hembränt till vännerna i kompisgänget och ikväll är inget undantag. Tillsammans har de varit igång sedan 4. Bland killkompisarna på festen finns också ett par tjejer. En av dem är Tobias flickvän, Rebecca. Men ikväll beter de sig inte som ett par. Och de hade tidigare gjort slut och blivit tillsammans igen flera gånger. Kanske var det slut nu igen. Runt 8 på kvällen tar gästerna tillsammans bussen in till stan för att gå på nattklubb. Lina har druckit en del under kvällen, men är ändå långt ifrån full. Spriten hon fått av Tobias har hon dessutom slängt utanför porten. Hon sätter sig bak i bussen och får snart sällskap av den 2 år äldre killen. Runt omkring dem är kompisgänget i full gång med att stimma och stoja. Alla har humöret uppe och är glada den här kvällen. Så vänder sig Tobias mot Lina och kysser henne. När de stiger av vid busstorget inne i stan börjar kompisgänget gå mot nattklubben. Lina och Tobias saktar ner lite och hamnar en bit efter de andra. De promenerar på en stig som löper längs med kanalen. De kysser varandra ännu en gång och går sedan över bron och in mot centrum. Lina vill nämligen gå och köpa någonting i en kiosk och de delar på sig. Tobias fortsätter att gå mot nattklubben och runt klockan 10 på kvällen slutar han upp med kompisgänget där. Efter det ser ingen Lina igen förrän poliserna skymtar hennes gula jacka i kanalen. Flera av ungdomarna är berusade den här kvällen, men när de berättar sin version av händelseförloppet så stämmer det också bra överens med de andras. Fram till ungefär klockan 9 på kvällen var alla tillsammans, men efter att Lina gått iväg för att handla i kiosken så hade ingen sett henne. I polishuset råder det skilda meningar om vad som hänt flickan. Vissa menar att hon blivit full och därefter trillat ner i vattnet. Andra tvivlar dock på att det är det som har hänt, då flickan enligt vittnen inte var särskilt onykter. När polisen dessutom pratar med bland annat Tobias så tror inte han heller på den teorin. Men när rättsläkarens tidiga besked kommer så får man inte reda på någonting som tyder på att det skulle vara någonting annat än en olycka. Och eftersom ett brott inte misstänks så görs det aldrig någon grundlig undersökning av kroppen.
Där hörde du första delen av flickmorden i Kristianstad. Och här i studion är det som vanligt jag, Amanda.
Och jag, Linnea, som ska ta upp lite mer kring det som hände. Och jag tänkte att vi ska börja prata lite mer om det här kompisgänget.
Mm.
Och det första vi bör nämna i det här fallet, det kan man väl säga är lite som så att alla känner alla i det här fallet. Eller åtminstone vet vem den andra är.
Ja, Lina och Tobias har ju flera gemensamma vänner och bekanta. Och många av de här personerna har ju gått samma skola. Eller så har de umgås på fritiden. Eller festat tillsammans. Så jag tror det här är ju någonting som både du och jag känner igen. Som kommer från ganska små städer.
Mm. Och det här med att de har festat tillsammans, det är ju faktiskt en sak som också tas upp i utredningen. För många av de här personerna i kompisgänget, de verkar ju också festa ganska regelbundet. Och Tobias, han har ju till exempel en egen lägenhet inne i Kristianstad, vilket jag tror uppskattas väldigt mycket när man vill komma undan föräldrar och vuxna och så i den åldern.
Absolut. Men i utredningen så blir det ju lite av ett problem. För man anser att många av uppgifterna som vittnena lämnar är diffusa.
Mm.
Och jag vet inte om det här beror på att vittnena inte vill berätta vad de vet. Kanske är de för unga för att dricka. Eller om de är så berusade helt enkelt så att de inte riktigt minns allt.
Nej.
Men problemet blir ju att polisen får svårare att fastställa vad det är som händer och när.
Mm. Men sen tycker jag också att vi ska ta upp de här teorierna som man har efter att Lina hittas död. För det finns ju väldigt många delade meningar om vad det är som har hänt henne. Och inte minst i polishuset, och tycker man ju olika kring det här. Några tror att hon har trillat ner i kanalen. Och att det kan ha hänt då det inte fanns räcken, men också då hon har druckit. Men om hon har liksom trillat i vattnet, då borde hon ju ändå kunna ta sig upp själv, tycker man ju.
Ja, för trots att vattnet var dyigt så bottnade man ju faktiskt hela vägen.
Ja.
Men en annan teori, det är ju att det faktiskt är någon som har tagit livet på henne på ett eller annat sätt. Man kan ju till exempel inte utesluta att någon har knuffat henne.
Nej.
Men samtidigt så ger man ju inte den här teorin särskilt mycket utrymme. För man gör ju aldrig egentligen en grundlig undersökning av kroppen. Och det är ju för att man inte tror att ett brott har begåtts. Så på Linas dödsattest så fylls det faktiskt i att hon dött av naturliga orsaker.
Och när jag hörde det här så tänkte jag liksom bara, vad är det de säger? För det är väl inte naturligt att en 16-årig flicka drunknar i så grunt vatten. Så jag gick faktiskt in och läste lite på det här med naturliga dödsorsaker. För jag tänkte, nu har jag kommit på en sak som de har gjort fel. Men det som kom upp i de här liksom manualerna som landstinget har, det är ju att i det här med naturliga dödsorsaker så räknas ju faktiskt olyckor in.
Mm.
Men samtidigt blir jag helt ställd hur man kan ta det här beslutet när man inte ens gör en grundlig undersökning. Hur kan man veta att det är en olycka med säkerhet?
Ja, men för det står ju faktiskt så här att utgångspunkten är att alla barn som dör utanför sjukhuset räknas som onaturliga dödsfall.
Mm.
Ansvarig läkare ska alltså omedelbart göra en anmälan till polismyndigheten om det då inte uppenbart finns en naturlig dödsorsak. Och det känns ju lite som att hon faller emellan springorna här.
Ja, jag tycker det känns slarvigt att bara liksom avskriva henne som en ung flicka som drack och förolyckades därför. Men samtidigt så förstår jag att liksom det är lätt för dig och mig att sitta här och vara efterkloka, för vi vet ju vad det var som egentligen hände. Men det, i stunden, jag förstår ändå inte hur man kan ta det beslutet.
Nej, och det är ju som sagt, nu sitter vi i efterhand och vi har ju facit i vår hand, så det är en sak att sitta nu och tycka och tänka, men vi vet ju inte riktigt hur det var just i den situationen. Men det är ju i alla fall med våra tankar efter att ha läst den här informationen. Men sist så kom ju den här självmordsteorin också in, som i stort sett ingen tror på. Men jag förstår att man tar upp det, och jag tycker att det är viktigt att alla möjligheter verkligen undersöks innan de utesluts.
Mm.
Oavsett hur otroliga man kanske kan tycka att de är. Och det visar ju på att man bedriver en bra och noggrann utredning. Men jag kan inte riktigt se framför mig hur det skulle kunna ha hänt om vattnet nu är så pass grunt att man alltid bottnar. Hur kan man drunkna i det?
Nej, jag förstår inte heller den teorin. Men trots att man undersöker den självmordsteorin och alla de andra teorier, man får ju ändå inte riktigt något svar på vad det är som har hänt Lina, utan teorierna, de faller ju platt.
Ja, och en sista sak jag tänkte att vi skulle ta upp, det är det som händer efter att vännerna varit på nattklubben. För runt midnatt så bestämmer sig Tobias för att dra hemåt, och med sig har han då ett par kompisar som ska sova över. Och de går ju vid kanalen igen och ser att polisen har spärrat av ett område. Och de blir ju nyfikna, som alla blir. Mm. När, ja, men bara man hör sirener så börjar folk tänka vad handlar det här om. Men de går ju fram och frågar vad som har hänt och får då något kort svar tillbaka. För det är klart att polisen inte kan berätta det.
Nej.
Men de förstår ju förmodligen att någonting allvarligt har hänt. Men de vet ju inte vem det är som har råkat ut för det här.
Men det vet ju vi. Och snart så ska ni få höra om en annan fest som det här kompisgänget är på och vad som händer då. Men först så ska vi ta reda på vad som egentligen kommer hända med Linas utredning.
När lokaltidningen skriver om Linas dödsfall ligger fokuset på att det hela kanske skulle kunna förhindrats med hjälp av ett räcke. Man lyfter också en teori om att Lina kan ha halkat vid den leriga strandkanten och därefter hamnat i vattnet. Slutligen tar man också upp det tidiga beskedet från rättsläkaren och berättar hur Linas kropp inte tycks ha några skador. Men det stämmer inte riktigt. Rättsläkaren hade noterat flera skador på flickan. Men eftersom man inte kunde utesluta att de blivit till i och med upplivningsförsöken eller då polisen drog upp henne ur vattnet, så blir de nästintill betydelselösa. Dödsorsaken tros vara drunkning. Man kan dock inte utesluta att hon hamnat i vattnet genom att till exempel ha blivit knuffad. Men misstanken om brott är svag och utredningen får aldrig full fokus. Bland annat så förhör man inte alla som såg Lina den kvällen, och utredningen läggs snart undan för andra fall. Ett par veckor efter Linas död, på nyårsafton, sitter kompisgänget på en pizzeria. Tobias har redan fått i sig en hel del att dricka, och när någon i gänget plötsligt nämner hans lillebror så blir han som förbytt. Han skriker och går till attack, och alla som närmar sig honom är en måltavla för hans utbrott. Ett par av killarna går ihop och lyckas tillsammans fösa in honom på toaletten. De hoppas att han ska lugna ner sig nu, men när dörren stängs hörs istället hur speglar och inredning krossas. För ungefär 2 år sedan hade Tobias lillebror dött, och sedan dess var det ingen som kunde prata om honom utan att Tobias blev både arg och ledsen. Bröderna hade haft en nära relation till varandra, och lillebrodens död hade rivit upp rejäla sår hos Tobias. Den enda som skulle kunna lugna ner honom nu var Rebecca, hans före detta flickvän. De hade känt varandra under flera år, och när brodern dog så var hon och hennes familj ett stort stöd för Tobias. Men efter en tid hade inte ens hennes välvilja kunnat kontrollera pojkvännens aggression, och han hade vid ett flertal tillfällen misshandlat flickvännen. Rebecca slussas in på toaletten av vännerna, och efter ett tag lyckas hon få Tobias att följa med henne ut så att de kan prata. Kompisgänget backar undan och ger dem två lite utrymme. Rebecca kliver ut genom pizzerians dörr och vänder sig om mot ex-pojkvännen.
Plötsligt får hon ett slag rakt mot örat. Allt blir svart och hon faller medvetslös till marken. Tobias vänder bara på klacken och går tillbaka in i pizzerian för att fortsätta nyårsfirandet. Några av tjejerna i kompisgänget börjar undra vart Rebecca tagit vägen och går iväg för att leta efter henne. De hittar henne liggandes på marken där Tobias lämnat henne och väcker henne ur medvetslösheten. Det är inte första gången han slagit henne medvetslös. Vännerna övertalar henne att anmäla misshandeln till polisen. Och i slutet av januari 1993 är det precis det hon gör. Lördagen den 6 februari är det fullt med liv och rörelse i det lilla samhället Huaröd. I både klubbhuset och på krogen hörs det glada stämmor från de cirka 70 gäster som bjudits in för att fira Maja som precis fyllt 20 år. Bland gästerna finns också Majas bästa vän, Erika. Erika har nyligen kommit hem till Sverige igen efter att ha jobbat som au pair i Tyskland. Och redan helgen efter skulle det bli dags för hennes egen 20-årsfest. Hon hade nämligen fyllt år bara dagen innan. De första gästerna hade anlänt runt klockan 17:45 på kvällen. Däribland kompisgänget med Tobias. När alla gästerna sedan samlas var det dags för mat och dryck. Men runt klockan 9 byttes matlusten mot danslusten och gästerna intog golvet. Flera av ungdomarna gick därefter över till krogen och skulle under kvällen vandra mellan den och klubbhuset. Två av dem var Tobias och Erika. Det var inte första gången de träffats då de känt varandra ett bra tag. De hade också ses på nyårsnatten efter att Tobias lämnat pizzerian. Nu var dessutom Erika nybliven singel. Hon hade under ett tag blivit allt mer förtjust i Tobias. Mellan rundorna till krogen och festen i klubbhuset bestämmer sig Erika och vännen Frida för att ha en promenad i den friska kvällsluften. Erika börjar då prata om Tobias och frågar Frida vad hon skulle tycka om henne om hon var med honom. Båda tjejerna visste om att Tobias knappast var den trogna typen och att han varit med en hel del tjejer genom åren. Men samtidigt var de båda unga och fria och visste vad de gavs in på. Så varför inte? Tjejerna går tillbaka in i klubbhuset innan de ännu en gång beger sig till krogen. Klockan är runt 22:30 på kvällen och det är mörkt utomhus. Bara en liten bit därifrån sträcker också jordbrukslandskapen ut sig. Ungefär en halvtimme efter att de anlänt till krogen kommer Tobias fram till det bord där Erika sitter tillsammans med sina vänner. Tobias säger att han vill prata med henne. Erika dricker upp sin öl innan hon lämnar vännerna och beger sig mot ytterdörren där Tobias väntar på henne. Samtidigt kastar Erikas vän Frida en blick mot den 18-åriga killen och tycker att han ser arg ut. Tobias och Erika kliver tillsammans över tröskeln och ut i kvällsmörkret innan dörren ännu en gång slår igen. Efter ett tag dyker Tobias upp i klubbhuset igen. Han blöder från det ena pekfingret av flera skrapsår i ansiktet. Ett par tjejer kommer fram till honom då de ser att han gjort sig illa och tillsammans plåstrar de om honom. Såret på fingret ser ganska djupt ut. Taggtråd, säger Tobias samtidigt som han förklarar att han klumpigt ramlat över ett staket och då skurit sig. Samtidigt börjar Jakob, en av Erikas bästa vänner, undra vart hon har tagit vägen. Han frågar ett antal personer om de sett henne, men får inte det svar han söker. Under kvällen har han agerat chaufför åt de gäster som skulle till och från festen. Han bestämmer sig därför nu för att ta bilen och leta efter henne. Tobias och några av Erikas vänner hoppar också in i bilen. Men hur länge de än letar så ser de inte skymten av henne. Även en faster till födelsedagsbarnet Maja oroar sig för flickan. Hon är säker på att Erika skulle ha kommit förbi och tackat för kvällen om hon åkt hem. Det var bara sån hon var. Efter det fruktlösa letandet bestämmer sig vännerna i bilen för att ringa hem till Erikas föräldrar. Men inte heller de vet var flickan är. Och efter det sena samtalet börjar också de oroa sig för vart dottern kan ha tagit vägen. På söndagsmorgonen har fortfarande ingen hört något ifrån Erika. Familjen ringer därför till polisen och beger sig sedan till klubbhuset för att leta. Bara en timme efter anmälan kommer nästa besked. Erikas kropp har återfunnits på ett gärde bakom krogen och hon har utan tvivel blivit mördad.
Du lyssnar på Mordpodden. Och i säsong 2 då tar vi upp mord som har skett i Skåne.
Där hörde du andra delen av flickmorden runt Kristianstad. Och i diskussionen har vi en hel del saker att ta upp. Och allting kommer faktiskt att centreras kring Tobias.
Och vi har inte avslöjat att det är han som är mördaren. Men vi är ju ändå ganska säkra på att ni redan har listat ut det.
Och den här killen, han har ju en ganska tragisk bakgrund som många våldsförövare faktiskt har. Mm. Hans syskon har bland annat utsatts för våldsbrott och avlidit. Och när hans lillebror dör 1990 så beskriver vännen att det blev lite som om Tobias fick alla taggarna utåt helt plötsligt, vilket han inte hade haft tidigare.
Nej, och i de här beskrivningarna så finns det också fler än en sida hos Tobias. För han kunde ju vara charmig, han kunde vara ömsint och han kunde vara varm mot dem i hans närhet. Och sen så säger de ju också att det här kunde helt vända. Och så plötsligt blev han känslokall.
Mm.
Men det är en sak i utredningen som jag ändå vill ta upp. För det är någonting som står i beskrivningen av Tobias. Man nämner nämligen hans intresse för kampsport och att han gillar att se på film med mycket våld i. Och det här nämns i ett samband med hans dåliga reaktion på alkohol. Och det blir väldigt tydligt att liksom de här tre sakerna ska tala emot honom som en skötsam och ordentlig kille. Och anledningen till att det irriterar mig är för att det känns så himla marginaliserande och föråldrat. Jag har själv växt upp med att spela dataspel, titta på filmer med våld i. Och jag har tränat flera olika kampsporter genom åren. Det gör inte mig till en våldsbenägen person och det gör mig verkligen inte till en mördare.
Nej, och det har ju gjorts en hel del studier kring det här som skulle bevisa att det ändå faktiskt finns ett samband. Och vi har ju kollat på några av de här för att själva få en insikt.
Mm.
Och där vi hittade var en hel del rubriker som i princip sa, ja, det finns ett samband. Men när man sen går in och läser så visade den ena studien att man kunde se att personer som spelade tv-spel med våldsamt innehåll hade mer aggressioner inom sig. Men det gick inte alls att knyta till att man faktiskt agerade på den aggressionen. Och det är väl ändå det som spelar roll?
Ja, precis. Och en annan av de här studierna, de visar ju faktiskt på att det inte fanns något samband mellan aggression och våldsamma videospel. Och det här betyder ju inte att Tobias inte är en våldsam person. Det är inte det vi vill förmedla. Men jag tycker att man ska vara väldigt noggrann med att inte skylla en persons agerande på någonting som filmer eller träning.
Nej, men ändå så måste jag ta upp att även om ett våldsamt tv-spel självklart inte gör en person till en mördare, så kan jag personligen tycka att många tv-spel är sjukt grova och jag kan bli riktigt chockad över vad det är som folk sitter och spelar, speciellt när det handlar om väldigt unga personer. För jag har ju aldrig varit intresserad själv av sådana här spel, men jag har ju en sambo som är det, och när jag har suttit bredvid och tittat när han har spelat tv-spel så tänker jag att det här spelet kan väl inte vara bra för någon att spela. Man åker runt och kör över personer, blod sprutar överallt. Och sen går man runt, köper sex av prostituerade kvinnor och sen dödar dem. Och jag kan personligen tycka att det är helt sjukt att sådana spel görs överhuvudtaget. Och jag själv förstår inte nöjet med det. Men med det sagt gör ju det självklart inte någon till en mördare för att man har spelat.
Mm. Ja, och jag kan ha full förståelse för det även om jag kanske är på andra spektrumet i den här skalan om ska man spela våldsamma spel eller inte.
Mm.
Men det finns ju en anledning till att vi tar upp det och det är ju att man anser i den här utredningen att det kan spela en roll i de här fallen. Och även om jag kanske inte tycker det så finns det ju en annan sak som jag vill att vi tar upp som vi vet faktiskt spelar en roll i det här fallet. Och det är alkoholen. För nu tänkte vi att vi ska gå in lite på och försöka reda ut också varför vissa människor blir så himla aggressiva när de dricker.
Och anledningen till att vi tar upp det här, det är ju för att Tobias inte reagerar på ett bra sätt när han dricker alkohol. Han blir ju aggressiv, han blir våldsam och han får väldigt svårt att hålla inom sig det som han känner.
Och jag tror att många av oss, vi känner igen såna här människor och känner dem faktiskt också själva. För mig så är det att jag kommer att tänka på två killar som när jag var yngre alltid var med ute och drack. Och varje gång det blev slagsmål så var de med i det. Och de var ju liksom inte såna här människor när de inte drack. Utan den ena killen kunde i och för sig vara väldigt arg utan spriten också. Men inte alls på samma nivå.
Och det som jag inte förstår det är att om man nu är medveten om hur man beter sig när man dricker. Att man antingen blir aggressiv eller ledsen av alkohol. Så förstår inte jag hur man alltså, kan finna nöje med att dricka då överhuvudtaget. Hur kan man liksom tycka att det är roligt om man går runt och gråter en hel kväll? Men det finns ju faktiskt en del forskning på området som har försökt förklara varför det blir så här för vissa människor. Och en sån studie som både Göteborgs-Posten och Nyheter 24 har skrivit om så visar det sig alltså att 75-80% av alla våldsbrott som begås, då är alkohol på ett eller annat sätt involverat i bilden.
Det är väldigt, väldigt höga siffror känns det som, men det är inte det enda de tar upp här. För de pratar ju också om att män blir mer aggressiva än kvinnor när de dricker, men också att unga människor blir mer aggressiva än äldre människor. Och det här pratar de ju om att det kan bland annat bero på att unga män i större utsträckning dricker mycket sprit för att de just vill bli fulla. Men aggressionen i samband med alkohol kan ju också bero på en persons hormoner, gener och temperament kommer man ju fram till. Så viss del av det här kan ju faktiskt vara inbyggt i en.
Och det som händer för alla när man dricker det är att impulskontrollen går ner. Man har ju svårare att... Ja, men att verkligen tänka igenom det man gör och impulsen går liksom först. Och känslorna blir också allt starkare. Och det är ju det som kanske gör att man till exempel dansar eller hittar på saker som man inte hade vågat göra annars. Mm. Eller att man blir väldigt ledsen om någonting händer. Men för vissa människor kan ju samma sak betyda att man istället blir fruktansvärt arg. Eller att man inte håller tillbaka när man vill slå någon. Eller till och med kanske ännu värre.
Och det sista som nämns i de här artiklarna det är ju ett citat från en psykolog som också förklarar att en del som har psykiatrisk problematik de har också lättare att agera ut med just alkohol i blodet.
Och nu när vi vet lite mer kring Tobias så tycker jag att vi går tillbaka till berättelsen och får reda på vad som egentligen hände med Erika.
Polisen åker omedelbart ut till platsen och påbörjar både förhör och en brottsplatsundersökning. När de kommer fram till fyndplatsen ser de hur Erikas ansikte täckts över med en träningsjacka. Det är hennes morfar som har lagt den där efter att det var han som hade funnit sitt barnbarn mördat. Delar av ansiktet är nämligen svårt skadat, krossat och inte långt därifrån ligger två stora stenar. Senare skulle man hitta både blod och hår på dem. Under obduktionen finner man också fler skador. Ett av Erikas revben har brutits och punkterat ena lungan. Hon har också rivmärken och blåmärken i ansiktet, på benen och armarna. Dödsorsaken skulle senare konstateras vara en kombination av strypning, våldet mot huvudet och den inre blödningen. Och med det så får man också fram en tydlig bild av just hur mycket våld som utövats. Under förhören med anhöriga och vänner så får polisen också snart en bild av när det hela skulle kunna ha hänt och vem som borde anses misstänkt. Ett par unga killar hade vid 11-tiden på kvällen hört ljud utifrån gärdet. Först hade det låtit som ett par som hade sex, men sen hade de också hört ett par dunsar. De kunde också se konturerna av en man som efteråt stod och rökte. När det vittnesmålet sedan kombineras med tidpunkten då Erika försvann och tidpunkten då Tobias kom tillbaka blodig så har man ett stadigt underlag att stå på. Tobias kallas in till förhör och redan samma kväll så görs en husrannsakan i hans hem. Man hittar där de blodiga festkläderna han haft på sig föregående kväll trots hans försök att tvätta bort det. Redan samma kväll så kommer också erkännandet och Tobias väljer nu att berätta vad det var som egentligen hände. När Tobias och Erika lämnar krogen så är det för att ha sex. Men efter samlaget så inser Tobias att Erika är ordentligt upprörd över någonting. Vad vill han eller kan han inte säga? Och efter det så går allting bara snett. Erika försöker springa bort ifrån honom och ner till de andra gästerna. Men Tobias vill inte att hon ska anklaga honom för något och han springer därför efter henne. Han sparkar ner henne och tar sedan ett grepp om hennes hals där hon ligger på marken. Men Erika tänker inte ge upp och hon attackerar i sin tur Tobias. Bland annat biter hon honom i fingret tills det blöder. Han släpper taget om henne och hon försöker ännu en gång att komma undan. Men han kommer ifatt henne igen och den här gången släpper han inte taget om hennes hals förrän hon segnar till marken. Han lämnar henne där på gärdet och går tillbaka till klubbhuset för att bli omplåstrad av tjejerna på toaletten. Men efter ett litet tag så återvänder han till Erika. Han tycker sig höra ett kvidande ljud från henne och för att försäkra sig om att hon verkligen är död hämtar han två stora stenar. Någonstans lite längre bort hör ett par unga killar, ett par dunsar. För polisen känns motivet inte uppklarat, men det är det närmaste ett svar de kommer att få. I och med att Tobias nu erkänt till mord så plockas också Linas förundersökning fram igen. Tobias hade ju trots allt varit den sista som såg henne i livet och flera i polishuset var inte nöjda med drunkningsteorin. Även vännerna i kompisgänget börjar nu rikta misstankar mot Tobias. Han var inte längre bara en charmig kille som kunde bli arg när han drack. Han hade ju mördat en flicka. Kanske till och med två. Linas utredning återupptas och polisen inleder nya förhör. Ett nytt vittne trädde fram och berättar att han träffat Tobias runt klockan 10 den kvällen. Tobias hade då kommit springande och såg upprörd ut. Han hade också rivmärken på halsen. En annan person hör också av sig med nya detaljer. Han berättar om en gul jacka han sett ligga och flyta i kanalen strax efter klockan 9 på kvällen. I och med de nya vittnesuppgifterna blir alltså nästa steg i utredningen att se om Tobias har någonting mer att berätta. Och de behöver inte ens pressa honom. Istället är det Tobias själv som tar upp Lucia-kvällen och det som hände med Lina. Han berättar hur de två hade hamnat på efterkälken på väg in till nattklubben. Hur de hade kyssts och kramats, men också hur han hade velat gå längre. Men Lina ville inte och hade vänt bort ansiktet för att sedan ge Tobias en blick som han inte tyckte om. Han tyckte att hon skrattade åt honom, avvisade honom och det slog slint i hjärnan. Han blev ursinnig och tog ett hårt grepp om den 16-åriga flickans hals. I flera minuter höll han det, till dess att Lina segnade till marken. För att dölja det han gjort släpade han fram kroppen till strandkanten och sköt ut henne i kanalen. Sen tittade han sig om, såg till att han inte hade lämnat några spår och gick vidare till nattklubben. Efter att flickornas mord uppklarats pryds ett träd inne vid kanalen i Kristianstad av varma och sorgsna budskap. Bilder och texter är uppsatta på stammen och ljus och blommor konkurrerar om en plats på marken. Det är beviset på den saknad och det hålrum som nu finns efter dessa två flickor, dessa två döttrar.
Efter Tobias erkännande gjordes en rättspsykiatrisk undersökning. 18-åringens livsstil jämfördes med Vilda Västern och man kom fram till att morden troligen aldrig skulle ha skett om han varit nykter. Tobias dömdes i Kristianstad tingsrätt i 10 års fängelse för mord och misshandel. Något överklagande gjordes aldrig. Och det var allting som vi hade att berätta om flickmorden runt Kristianstad. Alla i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla Mordpodden på Facebook och Instagram och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi vidare i Skåne och då ska du få höra om elevmordet i Bjuv.
Du har lyssnat på Mordpodden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.